kan jag utnyttja den specifika arealen jag har till max, så är det ju det klart bästa att jag tar så hög skörd jag kan. Och det är ju även i det här läget nu vi börjar diskutera livsmedelsstrategi och Sverige ska öka sin livsmedelsproduktion. Och då är det ju extremt viktigt att man på den jorden man har, om den ligger här eller i Mellansverige, att man tar så hög skörd man någonsin kan.
Att höja mullhalten på sina åkrar på förhållandevis kort tid, det är ingen enkel sak. Men lantbrukaren Per Landén i södra Skåne har hittat en fungerande metod. Häng med Lantbrukspodden ute i myllan. Vi börjar med en rundvandring på gården Charlottenlunds skogs i våras.
Och här har vi då vårt kontor och personalrum.
Och här finns det en karta över gården, antar jag.
Det är en gammal karta och en lite nyare karta.
Mm. Men vad är det som är Charlottenlund då? Snårestad ligger där, så att Charlottenlund slutar där. Det är den...
Alltså jag har de här skiften ut här.
Okej.
Okay. Så. Och vi har ju en fördel på denna gården. Vi har gården mitt i planen, kan man säga.
Just det.
Och vi har extremt stora skifte. Vi kan säga att vi har tre huvudskifte som då hänger ihop. Ett på 164 hektar, ett på 136 och ett på 125 hektar. Som då är sammanhängande. Och så har vi lite mindre skifte på 12-15 hektar som vi har ett par stycken. Men vi har väldigt gynnsam arrondering.
Jag tror att mindre skifte på 12-15 hektar skulle... uppe i Mälardalen så... Jag växte upp på en gård med lite... Vi hade lite arrenden ihop med grannar och sådär och delade. Vi hade något skifte som var 10 hektar, tror jag. Och det var vi jättestolt över.
Ja. Och mitt i planen på gården här har vi en egen torkanläggning där vi kan lagra 4000 ton. Så vi lagrar all spannmål och vi köper lite mindre mängder spannmål också som vi lägger in.
Och därmed har du kontroll på priset på en kilo på ett bättre sätt.
Ja, och jag har precis levererat min vete färdigt men har allt korn kvar. Så det ska väl levereras här i slutet på maj. Jag heter Per Landén, driver Charlottenlunds gård utanför Ystad. Arrenderar gården sedan 2016 tillsammans med min familj och jobbade här tidigare. Har jobbat här sedan 1985 och driver gården med mina söner och min hustru och min dotter som jag gör ibland. Men framförallt så är det jag och två söner som jag gör just nu.
Och Charlottenlund utanför Ystad, det ligger nästan vid Sveriges sydligaste punkt, eller hur? Inte långt ifrån Smygehusk.
Nej, och vi har mark ända ner till havet.
Så din rågranne, det är någon bonde i Tyskland med andra ord?
Ja, Tyskland och Polen beroende på, vi ligger ungefär i gränsen. Så jag har även hämtat inspiration där nere från norra Tyskland. Vi har inte så... speciellt olika förhållande och även mycket inspiration ifrån Danmark.
Och för övrigt i rummet här så där vi ska försöka prata lite mer om kolinlagring och mullhaltsuppbyggnad så ganska ordinärt kontor, men jag ser att det finns ganska mycket information ifrån tidskrifter som Mark och från Seges i Danmark. Det verkar som du hänger med på saker utomlands ganska mycket.
Alltså jag har ju alltid varit intresserad av det här och tycker det är spännande. Och jag läser gärna lite tyska tidningar och sådär. Och försöker kanske hitta lite idéer som jag kan ta hem till denna gården. Sen ska vi ju vara klara över att vi har mycket i Sverige som är jättebra. Försök och rådgivare. Men det där är mer spännande om man nördar ner sig lite grann i saker. Och faktiskt i Danmark finns ju trots allt en del försök som vi kan anpassa till oss här som har liknande förhållanden som Själland till exempel.
Finns det någonting speciellt som du gör annars när du tittar Tyskland? Åker du ner och besöker någonting där nere?
Alltså förr var det mer, men det händer någon gång att jag åker till Tyskland och åker till Danmark när man ser någon, något intressant där. Och jag har någon kollega som vi brukar åka dit och lite kombinera nöjestur och titta. Och jag har fått lite goda kontakter där. Man kan träffa lantbrukare som man ser hands on. Vad är det de gör? Hur tänker de?
Hur är läget för dem nu med i glyfosatdebatter och såna här saker?
Alltså tar man i Tyskland så är det ju rätt så ansträngt. Där vill ju de gröna ha bort glyfosaten. Samtidigt är det så att bara det sista halvåret känns det lite grann som man svänger. Precis som man svänger i Frankrike. Att där skulle det bli godkänt i inom parentes reducerad bearbetning. Och sen var gränserna går där, det vet jag inte riktigt. Men jag är inte så säker på i den här klimatdebatten, när man väl börjar förstå den, så tror jag faktiskt glyfosat kanske kan få stanna kvar.
Den inspirationen från Tyskland och Danmark, är det som handlar om brukningssystemet? För du gör inte riktigt som många andra bönder gör i Skåne.
Nej, alltså från början jag fick syn på detta, det var att jag var lite rådgivare på en gård i Polen och då åkte jag igenom norra Tyskland och då såg jag det här systemet och tyckte det var väldigt intressant. Det var över tiden då vi skulle få 90 öre för spannmålen, så här var någonting som behövde göras.
Så då är vi tillbaka på 1990-talet?
Ja, slutet av 90-talet.
Och det här systemet, vad är det?
Man kan kort säga så här... Alltid göra tillräckligt för högsta möjliga skörd, men inte mer än det. Försöka styra det så, man alltid siktar på högsta möjliga skörd. Och det varierar givetvis mellan åren, hur fuktigt det har varit och så vidare. Men det är, så vi gör lite annorlunda, men man kan säga att vi har en bas med en kultivator och en carrier. Och vi har ingen harv, ingen vanlig såbeshärv.
Och vad sover du med då?
Jag sover med en Vädersta Spirit.
Som är en pinmaskin?
Nej, det är en diskmaskin. Ja. Med lite förbearbetning.
Och varför har det varit diskmaskin? Alltså skivbilar som rullar på jorden, det är i jorden.
Alltså det är det att det är en teknik som går rätt så lätt. Och jag kan sova med relativt smala radavstånd. Eller normalt radavstånd. Även när vi kör en plogfri odling. För att utnyttja jordytan maximalt och få en bra ogräsbekämpning. Det bästa ogräsbekämpningen är ju en bra gröda.
Så det gäller alltså att skugga ogräset så fort som möjligt så att det blir undertryckt?
Ja, precis.
Och vad vinner du på med det här sättet att odla?
Alltså det vi vinner på, vi har en väldigt kuperad gård med 23 meters nivåskillnad inom ett skift och väldigt varierad jord. Och det vi har byggt upp under de här åren, det är ju en högre mullhalt på våra backar. Så vi har betydligt enklare idag att få en fullgod etablering än vad vi hade förr när vi plöjde.
För det här, den här delen av Skåne, den är alltså som en fläskpannkaka med hårdbrända bubblor och sen lite utav leknördar och sen lite mulljordsbottnar däremellan. Nästan till mulljord i alla fall, kanske.
Och det är ju den här erosionen genom åren som har gjort att vi har mulljord i hålorna. Och det var den jag ville stoppa, att mullen stannar uppe på backen. Och vi ser ju en enorm skillnad som när vi startar med detta systemet. Vi kör jorden nästan precis likadant över hela fältet. För var det att vi fick harva mycket mer på lärbackarna. Idag är det betydligt enklare att etablera en gröda.
Det beror då på att mullhalten har stigit uppe på knördarna. Du har behållit mer av det organiska materialet där uppe.
Ja, precis. Och vi har ju då haft en ökning sen, jag har någon värde som är 30 år gamla, men då uppe på backarna har vi ökat mullhalten med 0,7%. Och det är faktiskt rätt så mycket. Öka mullhalten är ju en väldigt tidskrävande process.
0,7% låter för mig väldigt mycket på den tiden.
Ja, Och sen är det att vi har, man kan säga det är hur vi mäter, därför att vi har koncentrerat mullen i det översta lagret.
Hur djupt ner har du ökat mullhalten då?
Alltså jag har ju inte ökat den på djupet, utan jag har nog mest ökat den upp i ytan.
De första
10 cm. För det, eftersom vi inte snurrar runt jorden, vi kör ju med en kultivator. Och det kör vi väldigt olika djup. Vi går ut och gräver och sticker i marken och till raps är lite djupare och till vete är det grundare. Och det är helt enkelt att man får gräva i jorden och liksom bestämma sig. Det här tror jag på. Det här blir en bra etablering.
Så det du såg en gång i tiden i Nordtyskland, det var just att man försökte höja mullhalten i ytan.
Ja.
Och det har du alltså lyckats med nu på ett sätt. Och du har fått en kvittens på att det faktiskt har ökat i alla fall.
Ja.
Har det kostat någonting?
Nej, alltså det är väl nästan tvärtom. Att vi har ju fått en billigare etablering och vi får högre skörd över hela fältet. Vi kan ju se det, liksom bara titta på grödan och vandra i grödan, att det är i stort sett samma plantantal över hela fältet. Det vi också har gjort är att vi tar ju aldrig bort någon halm frånsett torråret 2018. Och vi sålde halm. Annars har vi, under mina 30 år har vi aldrig sålt halm.
Så då har du alltså återfört allting utom kärnan?
Ja.
Finns det någon form av animalieproduktion? Finns det någon gödsel, stallgödsel?
Alltså vi har inte använt det, men vi har kört en del slam genom åren. Regnbackslam. Mm. Och sen innan hyrde vi ut stallet, så fick vi lite kycklinggödsel. Och sen tar vi lite kalk och kalkar vad det behövs. Det kan både, vi har relativt höga pH, så när vi kalkar är det ofta för struktur. För att de här lerknallarna ska bli bättre. Det vi kan säga här när vi lägger halmen på ytan, för vi har alltid ytan täckt med halm, det är att vi får betydligt mindre erosion när det rinner ner för backarna. Och man behöver inte ha så speciellt hög halmtäckningsgrad förrän det gör, ger stora effekter.
Har du lust att visa lite grann av maskinparken och utav gården?
Vi kan gå ut och titta en sväng vad vi har för någonting. Rapsfältet här har vi då tröskat fältet. Direkt efter tröskan har vi kört med en kultus med väderstabil drill på.
Okay.
Och så det här under 2 dygn kan vi säga. Här är 110 hektar. Och tycker vi fått en fantastisk etablering. På det sättet sparar vi mycket fukt och vi gör det väldigt snabbt. Så det är en överfart det är sått med här.
Nu är vi, åker vi då på Charlottenlunds fältvägar som ju de facto tycks vara offentliga asfalterade vägar. Ni kanske har någon form av fältvägar också, men annars ligger ju alla fälten omgärdade utav...
Vi har dem omgärdade av allmänna vägar och vi har väl, kan man säga, två långa markvägar.
Och det är ett helt fantastiskt vårväder här. Idag är det lite varmare än vad det var igår. Det är fortfarande svart i luften, men allt blommar jättefint här nere.
Och vi kommer nog till att ha rekordlång blomning på rapsen. Och den börjar blomma väldigt tidigt och har blommat sakta och vi har en del knoppar kvar som ska upp i blom. Och då, jag tror vi kommer att ha en blomning här på runt 7 veckor.
Och med en lång blomning och med många knoppar så det skulle alltså kunna tyda på förutsättningar för en god skörd.
Absolut. Och vi har även svampbehandlat vår raps. Vi tror ju på det med höga skördenivåer. Så ska det inte så mycket till förrän man... Jag räknar med att den behandlingen är hemma om vi får en skördeökning på 100 kilo raps.
Och det är en svampbehandling emot?
Det är mot bomullsmögel framför allt. Och eftersom återigen vi har rätt så fuktigt här så är det en säkerhet att göra det. Stanna och se så det kommer ut. Jag tänkte att du skulle gå på den vatten. Då får du ett fint fot.
Bra, då gör vi det.
Men alltså detta är ju egentligen en form av direktsådd. Här har jag kört med en kultivator. Och sen har man släppt ner rapsfröna och så vältar vi och sen så kan det bli så här.
Ja, en biodrill, det är enkelt ut. Hur förklarar du en sån?
Alltså det är en maskin man sätter på kultivatorn och sen via luft skickar man tillbaka till en platta och sen ramlar fröna rakt ner på marken. Och sen trycker vi till dem där och stänker på lite jord.
Nu har vi precis börjat klara av den värsta branten upp och kommer upp på en av de här lerknördarna som du har pratat om.
Yep.
Och här är då rapsen kanske någon decimeter lägre än vad det var nere i svackan.
Precis.
Men...
Och här är ju en magisk utsikt med Östersjön i bakgrunden och ett häftigt rapsfält.
Det kan man lugnt säga. Det är magnifikt det här.
Och någon av de här svackorna vi ser där rapsen finns vissa urgröpningar. Det är faktiskt, vi har lite vildsvin här, så lite vildsvinsläger. Men det är rätt, hittills så finns det de som är mycket, mycket värre drabbade av vildsvin. Så vi ska inte klaga. Men det gäller att hålla det i schack.
Ja, det är ju ett problem.
Ja.
Verkligen. Det var en helt fantastisk utsikt här. Och vilket fält, 110 hektar var det där?
110 hektar.
I ett skifte. Ganska fyrkantigt. Och med, så vitt jag förstår, är det en eller två åkerholmar?
Det är egentligen en åkerholm bara ute i detta.
Det är det man kallar för rondering. Det här borde ha fått 1960-talets statsbyråkrater att gå i spinn.
Ja, precis här. Förr var ju här öppna dike som kulverterades med hjälp av stöd från staten och regeringen på den tiden som tyckte att svensk lantbruk var inte tillräckligt effektivt. Då kunde vi inte bli effektiva så importerar man maten istället.
Ja, nu står vi här vid de viktigaste komponenterna i din maskinpark. Så maskiner ser vi inte här, men vad är det vi står och tittar på här?
Här står vi och tittar på en 8 meters carrier XL som är ett av våra jordbearbetningsredskap. Vi har även en Vädersta Cultus, men det är de två vi har.
Kortfattat så finns det en slags sladdplanka kan man tala som någonting som krossar kokor i början. Det här är en fjädrande historia, men det fungerar som en klassisk gammal planka, men är bättre. Och sen är det två rader av tallriksskär. Och sen längst bak är det ett slags vält kan man väl kanske kalla det. Yep. Och den där välten är lite speciellt gjord också, eller hur?
Det är en sån soil-to-soil-vält. Man fyller urringar med jord. Så får man inte den här blanka ytan på marken. Man får en lite snällare återpackning.
Just det, så det är egentligen så här, det är jord mot jord som arbetar.
Ja, precis.
Och den här är då tillverkad i Östergötland utav Väderstad,
yep.
Men fungerar även i Skåne?
Absolut. Vi har ju bara Väderstad-grejer. Så det måste vara ett bra företag. Och vi har faktiskt haft mycket glädje av dem och lite samarbete och träffar och så vidare.
Har du såmaskinen någonstans i närheten?
Den ska stå här nere, så vi inte står uppe i logan. Men här står en Väderstad-såmaskin.
Just det. Ja, och här har vi då en såmaskin och det var då en Spirit.
En Spirit Väderstad.
Och den har då efter spårluckrarna som ska riva upp traktorspåren så sitter det en sån här sladdplanka igen, flexibel sak.
Så har vi då två rader tallrikar och packhjul och sen har vi skivbilar, dubbla skivbilar som så.
Och de här tallrikarna, första tallrikarna, de är alltså en option, en bearbetningsmöjlighet.
Precis, och vi kör inte speciellt djupt med dem. Det är ju när vi sår vårt korn, och givetvis även när vi sår veten. Så kör vi inte speciellt djupt, utan det är lite för att få lite finjord. Och blanda in halmen mer om vi sår till exempel vete efter vete.
Och sen följer då bärhjul som också packar till så, det som ska bli såbädd.
Precis.
Och sen kommer vi till själva kvintessansen då i den här maskinen. Och det är
en dubbel skivbil som är individuell som följer markytan.
Och det är då två stycken kupade tallrikar kan man enkelt säga.
Ja, precis.
Som löper mot varandra och är aningen förskjutna.
Ja.
Och så släpper man ner fröet.
Mellan tallrikarna.
Och sen följer det en liten gul sak med en gummiknädd historia bakom.
Det är ett packhjul som trycker till även på fröet.
För den som nu kanske inte är jordbrukare så motsvarar det egentligen när man trycker till lite med härden eller med fingret när man
precis,
har planterat.
Precis. Och sen har vi då en efterharv som sorterar jorden lite grann, lägger kokorna ovanpå och även nu när vi kör plöjningsfritt liksom lyfter upp halmen så den ligger och skyddar marken.
Och här är skördetröskan till slut. Ja. En rotortröska antar jag.
En rotortröska i hållen.
CR 90-80,
ja.
Och en rototröska är då lite grann effektivare. Titta, här har du en tång. En rototröska är lite effektivare än en gammaldags konventionell tröska, men den är lite hårdare på halmen. Är det en fördel eller en nackdel för dig?
Alltså för mig är det ju, eftersom jag inte samlar någon halm, så är det ju bra om halmen blir lite krossad så att bakterier och sånt kan komma bättre till.
Så hela systemet hänger ihop.
Ja, och tröskan är ju jätteviktigt sånt här system att man vässar knivarna i hacken.
För längst bak så sitter då en hack som den här hanteringen i tröskan du pratar om, det sker då när man ska skilja bort kärnan ifrån halmen.
Precis.
Och sen så kan man ändra att lägga ut halmen bakom tröskan i en sträng och bärga den, men du hackar den istället. Ja. Och då är det ju, vad är det då som är viktigt?
Alltså det är ju viktigt att ha skarpa knivar, så vi vässar ju dem någon gång under säsongen. Och dels får man ett mycket lägre kraftbehov. Man sparar mycket bränsle. Hacken kräver mycket energi. Och så vill vi ju ha det jämnt spritt över hela bredden och sönderhacket.
Hur brett är skärbordet?
Vi har ett på 9 meter.
Så då ska man alltså kunna kasta ut halmen och bossen och agnarna så bra som möjligt över de 9 meterna?
Precis, helt rätt.
Tillbaka till kontoret och ämnet mullhalt.
Nu har man börjat prata väldigt mycket om kol och kolinlagring. Du har också resonerat om kol. Hur hänger det här ihop?
Alltså jag tror så här att öka kolinlagringen, då ska vi se till så att vi tar så höga skördar vi någonsin kan på den plats som vi befinner oss och även plats inom fältet. Och öka kolinlagring, det kan man göra på många sätt, men framförallt är det via kvävegödsling. För 1 kilo kväve, det höjer ju, varje kilo höjer ju mullhalten och kolet i marken. Så ta så hög skörd vi någonsin kan. Därför är ju så att säga alla de åtgärderna vi gör, som allt växtskydd vi gör med ogräs, svamp, är ju ett sätt att öka kolhalten i marken. Svampmedel gör att det växer längre på hösten. Vi har en grönare gröda, den kan binda mer kol. I och för sig senare skörd, men vi lyfter ju, vi har ju haft många försök här på gården, vi kan ju ibland lyfta med rätt svampbehandling, kan man lyfta med 2 ton hektaret. Och då automatiskt måste vi också binda mer kol. Så det här att säga att växtskydd och skadligt det beror sig på vilka parametrar vi lägger i de värderingarna.
Du talar om mullhalt, och det tror jag väldigt många våra jordbrukslyssnare är med på vad vi resonerar om. Minst att det är viktigt. Men vad är mull och hur hänger mull ihop med kolhalten?
Vad ska man säga? Det finns ju en beräkningsmodell där. Att kol ger en viss mullhalt. Och då är det ju jätteviktigt. I det här systemet vi kör så har vi stora rotdjup. Vi har grävt i marken och sett hur långt våra dagmaskar går ner och hur rötterna går. Desto djupare de går, desto mer vatten får vi upp. Desto mer rötter vi har i marken, desto högre mullhalt får vi. Så man kan säga att vi ökar mullhalten på ett större djup oss i de här kanalerna. Och de är jätteviktiga. Vi såg torråret 2018. Så blev vi inte lika hårt drabbade. Hög mullhalt i ytan som håller fuktan. och då att vi får stora rotdjup. Kan jag säga att jag ser ju det här att sen vi börjar med plogfri odling till idag, hur snabbt halmen bryts ner. Det är så nästan idag vi har lite problem att få tillräcklig halmtäckning för att halmen bryts ner för snabbt.
Vilken som bryter ner halmen då?
Det är ju mikrober i marken. Mask som drar ner halm på djupet. Och att vi har en biologi i markytan som bryter ner halm. Och det är ju väldigt positivt torra år. För det är ju då vi får hjälp av ett lock kan man säga. Som binder vattnet.
Det skär lite grann på tvärs emot det som jag tror delvis är en allmän uppfattning. Att tillförsel av mineralgödsel förgiftar marken och förstör markstrukturen. Vi borde ju undvika det.
Alltså det är så här att det är helt orimligt att det skulle vara något gift. Vi har bara ökat och ökat våra skördar hela vägen. Och vi blir duktigare och duktigare. Vi är inne i precisionsodling. Det är vi även själva här på gården. Och vi ökar skördarna hela tiden. Vi ökar kolhalten, vilket är extremt viktigt att vi gör. Det är ju någonting som har minskat. Alltså mullhalterna i många länder minskar kraftigt. De minskar också skördarna. Vi har ju också det att vi via fotosyntesen laddar ner koldioxid i marken. Det är ju också jätteviktigt. Och nu kommer greppa näringen med klimatkollen som jag tycker är en utmärkt sak att varje gård individuellt räknar på detta.
Kan du bara kort förklara vad en klimatkoll är?
Alltså det är att vi går tillbaka och så skriver vi in hur många kilo vi har producerat eller om vi har djur och vad vi har. Och sen räknar man ju fram koldioxidbalansen kan man säga per kilo produkt. Och det är det här systemet Vera. Jag tror också att det är liksom lite, man pratar till exempel om jordhälsa. Och då vill man gärna prata om dagmaskar och allt vad det är. Men det måste ju ställas i relation till en skörd. Alltså en hög skörd, då måste vi ha en relativt bra jordhälsa. Sen kan man kanske på vissa ställen ha lägre antal dagmaskar. Men man får ändå en högre skörd. Och så måste man räkna på den specifika gården. Det här med modellberäkningar är någonting jag inte alls gillar. Och allting ska ju räknas per kilo producerad vara. Om det är utsläpp på kväve eller koldioxid så måste vi göra det för det är det vi konsumenter köper i affären.
Vad vore alternativet?
Alltså det är ju att man har räknat alldeles för mycket per hektar och inte ställer det i relation till vad vi skördar. Och vad som ett kväveläckage per hektar är ju inte så där jätteintressant. Det måste ställas i relation till vad vi skördar.
Att räkna per hektar, det har vi ju gjort traditionellt sett i jordbruket av något skäl som jag inte riktigt vet. Men det, allt har räknat per hektar. Men du vill då räkna per producerat kilo istället. Och det beror på att det är det som vi som konsumenter vill ha.
Ja.
Och, det är intressant.
Och det är ju det jag säljer. Så att kan jag utnyttja den specifika arealen jag har till max så är det ju det klart bästa att jag tar så hög skörd jag kan. Och det är ju även i det här läget nu vi börjar diskutera livsmedelsstrategi och Sverige ska öka sin livsmedelsproduktion. Och då är det ju extremt viktigt att man på den jorden man har, om den ligger här eller i Mellansverige, att man tar så hög skörd man någonsin kan. Och vi har kanske, skulle jag vilja uttrycka det i framtiden, ett ansvar för att ta så hög skörd som möjligt. Därför att i andra länder med klimatförändringarna, om det nu sker, så kommer man till att minska sin produktion. Och då är det ju inte speciellt rimligt att vi kör på halvfart när man behöver mat i andra länder. Eller vi behöver producera energi eller vad vi nu behöver.
Det du pratar om nu, det är i så fall vanlig industriell effektivitet. Det är ett verkningsgradsmått egentligen du är på jakt efter.
Ja, och det tycker jag inte vi ska skämmas för. Jag tycker istället, alltså vi har haft en väldigt konstig, som jag har blivit lite irriterad på, att vi liksom blir betraktade som lite, vad ska man säga, att vi förstör miljön och det är så mycket. Vi måste ju sända signaler här till nästa generation som ska driva lantbruk. Att ni är jätteviktiga. Ni är viktiga för Sveriges produktion och även i andra länder. Och då ser jag inte övriga samhället använder en mängd olika hjälpmedel. Jag kan inte säga att ett svampmedel eller ett ogräsmedel är något större problem för mig. Det finns betydligt större problem vi har att ta tag i. Det vi vinner, det är ju en otroligt hög produktion och att vi laddar ner kol. Man kallar det planetskötare, men det här är jätteviktigt att vi laddar ner koldioxid.
Det talar om tre olika effektivitetsmål egentligen här. Det talar om en klimateffektivitet, det talar om en miljöeffektivitet och det pratar om en ekonomiskt uthållig effektivitet.
Ja.
Samtidigt. Kan man nå alla tre de här eller måste man prioritera bland de här olika effektivitetsmålen?
Alltså jag tror man kan få ihop alltihopa, men det finns ju säkert situationer då man får prioritera bort någonting. Samtidigt är jag företagare. Ska jag kunna investera i framtiden i miljöteknik så måste vi i lantbruket få lov att tjäna pengar. Lönsamhet är det viktiga. Och lönsamhet kan gå hand i hand med miljötänk. Det är ju absolut så återigen, alltså kan vi bli effektiva och lite insatser så att säga per kilo vara vi producerar.
Vi kan ju ta lite grann hur du använder precisionsodling, alltså ny modern teknik för att styra insatserna också. Normalt sett sår du på hösten och sen så ligger det på våren så då behöver du sätta igång med gödsla. Så hur går det här till med gödsling och växtskydd?
Alltså gödsling kör vi idag enligt Soil, både vad det gäller fosfor, kalium och kväve.
Och Soil är ett företag som är specialiserat på att ge rekommendationer för grundat på markkartering, ja. Alltså jordanalyser om hur mycket man ska tillföra.
Vi var på väg att gå in i det här, vi testade ett fält för att se om vi skulle ha utsäde också med oss. Men där blev vi, alltså där ser man effekterna av en 20 års plogfri odling snart. Vi hade alltså inte en variation på mer än 5% och då tyckte vi inte det var ekonomiskt lönande. Alltså utsädet, mängden skulle inte variera mer än 5% över backar och hålor. Och det kan man lite grann se när man kör i vårt landskap och tittar på grödor. Vi har då en helt annan etablering än vad vi hade för 20 år sedan.
Så genom det här, den plöjningsfria odlingen där du behåller mullbildande ämnen kvar på de delar av fälten som är sämre skick så har du minskat variationen inom fältet en hel del.
Ja.
Och sen får du kompensera det eller försöka förbättra det genom att i nästa steg precisionsbehandla de delarna av fältet.
Ja.
Med gödning och sen lägga lite mindre på andra platser.
Ja, precis.
När det kommer till växtskydd då, hur har du en liknande teknik för det eller är den inte mogen ännu?
Alltså den är inte mogen men vi tittar ju lite på det här med alltså vegetationsindex till exempel när man sprutar svamp i vete.
Och vegetationsindex är ett sätt att mäta hur tät grödan är kan man säga, eller ja. Hur mycket blad det finns per kvadratmeter.
Precis. Precis.
Var får du den informationen ifrån?
Alltså den får ju vi via Soil som då tar upplösta bilder på fälten via satellit. Så det är nog en teknik som kommer.
Och hur kommer du använda den informationen? Du kommer att spruta mera där det är tätt? Eller?
Ja, precis. Där det är risk för att svampen angriper mer.
Hur mycket törs man variera rekommenderad dos?
Alltså jag tror kanske 20%. Någonting sånt. Jag ska inte säga för mycket i detta för jag kan inte riktigt nu. Men rent sådär tror jag faktiskt. I det här rätt.
Är det då att öka dosen där det är tätt eller att dra ner på dosen där det är glesare?
Ja, det är både och. Alltså okay. att liksom, ungefär som när vi kör kväve och fosfor och kalium att vi fördelar på rätt sätt helt enkelt.
Det är lite Robin Hood.
Ja, precis. Helt rätt.
Hur stor skörd tar du ungefär i genomsnitt på höst, vet du, och på raps och sådär?
Alltså det varierar givetvis, men jag är ju inte riktigt nöjd. Kommer inte upp i en bit över 10 ton vete. Det är där uppe vi ska ligga, och 4,5-5 ton raps. 4,5 ton är väl kanske. Sen är det insekter årsmål, men vi har ju varit över 5 ton i raps och över nästan uppåt 12 ton i vete.
Hur stor insats av kväve per hektar är det på vetet?
Alltså på vetet är vi då uppe i 260 kilo en ungefär.
Fördelat på 4 givor?
4 givor och en proteinhalt runt 11,5, helst 12%.
Ett bra resultat.
Ja, det får man vara nöjd med. Eller nöjd ska man aldrig vara, för man ska alltid sträva och bli bättre på allting. Man ska alltid sträva och högre skörda.
Är det möjligt att ta högre skörda, tror du?
Absolut. Jag tror att med ännu mer precisionsodling, bättre sorter och växtförädling, att vi som lantbrukare blir duktiga. Vi har ju faktiskt lite grann sett det här med timing. Det är oerhört viktigt att ha rätt maskinkapacitet. Inte för mycket maskiner, vi har en relativt enkel maskinpark, men att vi kan göra grejer rätt så snabbt för att kunna så de här 3 dagarna på hösten då det blir uppehållsväder. Jag tror det här med timing är mycket, det är viktigt. Alltså ogräsbekämpningar och svampbekämpningar.
Det innebär att följa med grödan hela tiden.
Ja.
Och har du något hjälp för det? Har du skaffat någon form av väderstationer och sånt där för att...
Alltså vi har det traditionella, vad ska man säga, lite regnmätare spritt på gården. Vi har, ibland får man lite olika, man har mer variation inom gården än man tror ibland vad det gäller regn. Och sen allmänt springa i grödorna. Ta hjälp av, jag har ingen sån här fast rådgivare, men jag har ju genom åren byggt upp, så jag har väl 30 rådgivare kanske. Alltså folk som man kan ringa, diskutera med och titta, grannar, kollegor. Men var ute på sin egen plats och inte tro på den här generella rådgivningen rent för mycket.
Den generella rådgivningen fungerar som varningsmärken i princip då för
dig. Ja, och sen... precis. Och de är, det finns många jätteduktiga rådgivare, så det är inte så jag menar. Utan att det är, men återigen ska man vara på sin egen gård.
Så att du ser varningsmärket och sen får du gå ut och titta efter hur ser det ut i realiteten.
Ja, ja.
Hur mycket tid lägger ni i timmar per hektar på växtodlingen?
Alltså tittar vi krasst så lägger vi alldeles för lite egentligen. Men vi lägger tillräckligt. Tillräckligt. Vi lägger, kan man säga, jordbearbetningen här brukar jag säga att vi ligger runt en timme per hektar. Från tröskan har lämnat fältet till vi har etablerat en ny gröda. Och då använder vi en 5 meters kultus och så har vi en 8 meters carrier. Och en 8 meters såmaskin. Och sen kan det givetvis variera. Vissa år är det mer och vissa år är det kanske lite mindre. Jag har bland annat testat det här med att så direkt på våren. Men vi har en väldigt positiv effekt av att röra lite grann i jorden för att få värme i jorden. Det har vi sett att göra en lite lätt harvning för att bryta kapillaritet. Det ger en väldigt skjuts i grödan.
Och kapillaritet för den är alltså jordens förmåga att transportera vatten från djupet.
Ja.
Och bryter man inte den så kan man förlora en väldig massa vatten innan grödan hinner med att ta vara på det.
Precis, och det är en viktig bit här också. Mellangrödor har vi ju provat och gått ifrån igen. Vår växtföljd är så att vi sår sockerbetor efter höstvete. Och genom att hålla grödan hårt gödslad, eller rätt gödslad och rätt svampbehandling, så mognar den relativt sent. Och då tycker jag att vi får ingen bra etablering av mellangrödor. Vi får för mycket spillvete, vi får stora, risken är att vi får stora etablerade spillrapsplantor som inte är bra för klumprot. Och sen just att vi odlar sockerbetor efter där vi kan så mellangröda. Vi har 100 hektar sockerbetor. Så är det att sockerbetor gödslar vi med 100 kilo kväve. Men en bra sockerbetsgröda tar upp 250 kilo kväve och rötter ner på 1,5 meter. Så det här för urlakningen skulle jag inte dugga orolig. Och sen siktar vi ju på att binda så mycket kol vi någonsin kan i det vi säljer och det vi odlar. Mellangröda är absolut inte fel, men hos oss tycker jag inte det passar och det är för stora risker.
Det passar inte tidsmässigt, eller det passar inte växtföljdsmässigt egentligen, eller växtodlingsmässigt på grund av de här problemen med spillraps och sådana saker. Nej. Vad var det för mellangrödor du provade med?
Alltså jag provade med jättelångt tillbaks, provade väl inte senap, men även oljerättika, framförallt oljerättika. Och jag upplevde att när det skulle ligga ända fram till våren så var det för stora risker. Vi fick för kall jord och så sockerbetor. Det blev ofta problematiskt att jorden blev för innehåll för mycket vatten. Vi fick inte det till att torka i tid och så betorna i tid. Sen har jag även varit i kontakt med Marcus Willert på Heer Skåne som är duktig på mellangrödor. Och jag gav han mitt case så att säga. Jag vill inte ha någon risk överhuvudtaget för klumprot.
Vad är det för någonting?
Alltså det är ju en svamp som man får i rapsodlingen. Och den är förödande. Har man sett utomlands när man har kraftigt sänkta skördar på grund av för tät rapsodling, men även att man inte har skött sina mellangrödor på rätt sätt med rätt arter.
För den och en del andra skadegörare, de kan ju överleva på kolväxter. Helt
ja, precis. Och korsblomster, ogräs som lomme, penningört. Och det där ska man verkligen se upp för. För nu i Sverige är vi Europamästare i raps. Och det tror jag vi kan fortsätta med om vi kan hålla klumproten stången. Men med caset jag gav till Marcus Willert, det var att jag vill inte odla någonting som gör att jag riskerar svampsjukdomar i ärtväxter, ballväxter, ärtrotröta. För kanske så småningom kan det bli lönsamt att odla det i Sverige när den importerade sojan från Sydamerika inte är så kul längre. Så jag fick ett recept av honom. De mellangröda arterna jag kan odla det är honungsört, bovete och porrhavre. Men då är det så att de ska ju helst etableras tidigt i augusti för att det ska bli en vettig mellangröda som täcker marken. Och så jag ser tyvärr alldeles för många mellangrödefält med mycket spillraps i.
Och när skulle du kunna etablera grödan i så fall? Vad har du för tidsfönster? Man pratar ju ibland om att man har marken liggande bar här nere i Skåne och i växtsäsong så att säga i 6-7 månader. Men du har inte det. Du har inte riktigt den tiden på dig. När slutar växtsäsongen för dig?
Alltså vi till exempel sockerbetorna, men där kan jag inte så någon mellangröda efter det för det blir för sent.
Mm.
Det skulle vara de tidigt upptagna betorna i så fall.
Mm.
Men alltså vi tar ju betor in i november månad. Men där jag skulle kunna göra det är ju mellangrödor innan sockerbetor. Men då är jag återigen, då väljer jag att täcka marken med halm. Som då är en stor fördel. För jag tröskar ju inte den veten ofta förrän slutet av augusti. Och då upplever jag att det är för sent att så mellangrödor för att få någon verklig mellangröda.
De etablerar ett stycke in i september i så fall. Då har de september och oktober att växa på.
Ja, och det tycker jag blir för sent. Och så är återigen det största argumentet är risken för klumprot.
Mm.
Risken för gräsogräs. Och det där tycker jag man ska, vad ska man säga, det är mitt sätt som företagare. Och se till så att jag kan producera de här varorna.
Vad är nyckeln till den här precisionsodlingen för dig? Vad är det som är liksom förutsättningen för det?
Alltså förutsättningen är ju att vi har gjort vissa grundläggande grejer med kalkning, P och K. Sen varierar det här över gården och då får jag ju så att säga tillsätta mer fosfor där jag har lägre fosforklasser och samma med kalium. Också den här skanningen med kväve. Att den fungerar. Och givetvis att vi håller koll på dräneringar. att vi sköter det. Och vi har en egen spolmaskin så vi kan spola dräneringar själv.
Har det varit något krångel med precisionsodling? Är det någonting som...
Alltså det var väl lite att få ihop, återigen, teknik. Rätt kablar och rätt... Men det är en, vad ska man säga, det är en teknisk grej. Sen tycker jag inte det har varit så där jättemycket problem med det. Det kan jag inte säga. Sen tillhör jag ju de som hävdar att glyfosat är bra för den biologiska mångfalden. Därför att då gynnar vi de marklevande insekterna. Och vi gynnar insektslivet i marken. Genom att köra vid fel tidpunkt mekaniskt och köra väldigt mycket mekaniskt och torka ut jorden, så förstör vi ju, vad ska man säga, livsmiljöerna för de marklevande, alla marklevande insekter och även insekter som lever närmast markytan. Jag tycker det här liksom diskuteras för lite. Man pratar om att koldioxidavgången kommer att öka om vi tar bort glyfosaten. Det är helt klart, men det finns faktiskt andra aspekter också som jag tycker man glömmer bort.
Kan det ha något att göra med att de där marklevande insekterna och gråsuggor och sånt där inte kanske är så väldigt lika tilltalande som en mjuk kissekatt är? Att...
Nej. Som en, alltså det, och det här att man vill då ersätta det med mekanisk bearbetning. Vi eftersträvar att slutresultatet skulle bli detsamma, får jag hoppas. Och då är ju oerhört energikrävande med att köra mekaniskt och utsläpp, koldioxid. Och när vi rotar i jorden, det här är lite olika skolor på det. Och en del hävdar då att det avgår koldioxid vid vissa temperaturer och fuktigheter när vi kör i marken. Andra säger att det inte har så stor betydelse. Så det där har man ju nog forskningen lite mer att jobba på. Och skulle det vara så att vi frigör kol när vi kör mekaniskt, då är det ju rätt så alarmerande. Det här kring mellangrödor är också så att jag kan ju inte, för att jag ska så en mellangröda kan jag ju inte odla någonting som jag måste skörda kring 1 augusti för att jag ska odla en mellangröda som i sig kan ge vissa fördelar, men det är ju ingenting jag tjänar pengar på direkt. Det jag tjänar pengar på, det är att hålla den grödan så länge jag kan ute på fältet, så jag utnyttjar solljus, fotosyntesinlagring så långt jag överhuvudtaget kan. Hade jag sen haft 18 som jag kan så runt 1 september kanske eller slutet av augusti, så kan jag köpa det. Men det får inte äventyra sjukdomar i de grödorna jag odlar.
Jag tror att det går att plocka fram sådana mellangröda arter så småningom. Kan man tänka sig någon form av växtförädling?
Det tror jag säkert kan komma. Men vi gör istället så att vi täcker marken med halm. Som det är nu gör vi det där. För jag tycker det här med korsblomsta, ogräs, spillraps och risker med det här ärtrot, röta, klumprot. Det är för mig viktigt. Och jag vill heller absolut inte ha in främmande gräs i gräs.
Har du tänker då på renkavle?
Renkavle, äckorsvingel är ju faktiskt någonting som har ökat hos de som odlar mellangrödor i Danmark. Mm. Och det är de här grejerna, alltså vi ska ha respekt för det. Och vi i Sverige har alltid varit jätteduktiga på det här och hantera utsäde, flyghavre och så vidare. Och det tycker jag man ska fortsätta med. För det är återigen lönsamhet som gäller.
Du har lyssnat på Lantbrukspodden där vi tackar veckans gäst Per Landén som intervjuades av reporter Per Emgardsson och har pratat mullhalt och kolinlagring. Du har väl inte missat tidigare poddar på samma ämne som finns att lyssna på landlantbruk.se eller i poddappar. Som vanligt får du jättegärna mejla tips och synpunkter till lantbrukspodden@landlantbruk.se. Vi hörs!